Hej Bosse.
Hallå där Sigrid.
Ja, idag ska vi ju ta oss till Malmö och titta på ett riktigt gammalt fall från 1998. Och det här med modus operandi, eller hur?
Ja, jajamensan.
Det är natt i början av december. En 10-årig pojke vaknar i sitt rum i ett hyreshus i Malmö.
Vi börjar med att berätta att en man har gripits i Malmö misstänkt för ett mord på Docentgatan.
Pojken tittar ut genom fönstret och tvärs över gården ser han två personer i en lägenhet. Det är en man och en kvinna och det ser ut som att de bråkar. Lite senare började brinna i samma lägenhet och kvinnan dör i lågorna.
Det kvinnliga mordoffret 1998 dog i en lägenhetsbrand i Malmö som senare visade sig vara anlagd.
Men trots tidiga misstankar mot en man i hennes närhet lyckas man inte sätta dit någon för mordet. Inte förrän det brinner igen. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
Modus operandi, det är alltså ett latinskt uttryck för vad är det tillvägagångssätt. Hur har gärningsmannen gått tillväga för att genomföra brottet? Och det använder man bland annat i sån här underrättelseverksamhet. Man ser att man kan få någon sån här connection mellan olika fall där man ser att det här är exakt samma modus. Och vi har ju tidigare haft sådana fall på här i brottsutredningen, till exempel Gubbligan, va? Där man har en serie av vad det gäller grova rån med mera, där man ser att det är exakt samma tillvägagångssätt och så ser man att det här blir en repetitiv karaktär, och så kan man då koppla ihop olika ärenden på det sättet genom att titta just på modus operandi.
Vi står utanför mina föräldrars gamla hus. Och det var här jag såg min syster för sista gången.
Vad var det för en dag?
Det var min pappas 80-årsdag. Han hade fyllt 80 år. Sen kom jag inte ihåg om det var exakt samma dag som han fyllde år, den 1 december. Jo, 1 december.
Torsten visar mig sitt barndomshem. Det är en vit 20-talsvilla med brant tegeltak som ligger i hörnet på en gata i Malmö. Här växte han och hans syster Ingrid upp tillsammans med en yngre bror.
Lång, ljus, stabil. Ja, man på grund av hennes sätt så lade man märke till henne. Det kunde man inte låta bli. Väldigt talför, ja. Blyg fanns inte i hennes vokabulär. Det var hon verkligen inte. Hon var, min syster var inte blyg.
Hon var mer rivig så.
Ja, lite för mycket emellanåt. Men okay. Ja, jättesnäll och sund, men inte blyg. Nej.
När Ingrid flyttade hemifrån jobbade hon med lite olika saker. Men fick sen jobb på häktet.
Ja, jag tror nog hon passade som sån, alltså helt enkelt som person. Mm. Samtidigt som hon var mån om människor också, det var hon. Hon var jättemån om människor, det var hon. Så att, nej, det passade henne.
När hon träffade en man som vi i det här programmet kallar Anders 1993 har hon redan en dotter från ett tidigare förhållande. Till en början är allt bra mellan Ingrid och Anders och de skaffar barn ihop.
Jag lärde aldrig känna honom riktigt sådär. Så det kan jag inte påstå. Han hade jobbat igång på sjukhuset i Malmö på något sätt. Exakt hur vet jag inte. Men sen jobbade han inte. Jag blev aldrig riktigt klok på vad han gjorde för någonting.
De får en dotter. Men Anders och Ingrid flyttar trots det aldrig ihop.
Och det har ju varit en period som det har varit bra. De har tyckt om varandra.
En polisutredare som har jobbat med fallet och som valt att vara anonym av säkerhetsskäl i det här programmet berättar.
Men sen så kommer det beteenden som hon reagerar på.
Förhållandet blir allt sämre. Anders är kontrollerande och har problem med spriten. Sommaren 1998 gör Ingrid slut. Men Anders har svårt att acceptera det.
Och till slut då, och det blev mest tydligt från halvårsskiftet då i 1998 som det liksom tar fart ordentligt. Det är hennes planering, hennes liv, hennes relationer med vänner och andra män ställer till det för henne. Eftersom Anders då inte accepterar det riktigt. Han dyker upp där i tid och otid då. Och hela tiden som man har kunnat läsa ut och haft deras gemensamma dotter då, som förevändning och så.
Så här skriver Ingrid i sin dagbok.
Varför kan han inte låta mig vara i fred? Han är bara fullare och fullare när han ringer. Jag börjar faktiskt bli riktigt orolig. Jag vet ju att han kan ta sig till vad som helst. Jag har ärligt talat aldrig varit så rädd för någon.
Ingrid märker att saker har flyttats runt i lägenheten när hon inte är där. Och när hennes dagbok försvinner för att sen komma tillbaka misstänker hon att Anders har läst i den och att han har gjort kopior av hennes nycklar.
Och då har hon ju tankar om det som hon skriver om när hon sen får tillbaka den. Och kommer fram till att han måste ju ha en nyckel till min lägenhet.
Hon berättar ingenting för mig och ingenting för min bror. Jag vet inte hur mycket hon berättar för mina föräldrar. Jag tror hon höll det lite så inte de skulle bli oroliga också. Så att, det var rätt så typiskt för henne.
Det blir den 1 december 1998 och Ingrids och Torstens pappa fyller 80 år. Det är kalas i barndomshemmet.
Och då var ni här, familjen?
Familj och lite vänner, närmaste vännerna och sånt. Så att, ja, det firar vi här då.
Utan att vara inbjuden kommer Anders dit och Ingrid reagerar på det.
Och då var hon irriterad över det, va? Hela friden han gjorde här. Att han hade det här att göra. För hon, vem menar på det var ett avslutat kapitel mellan dem ju. Men han var det var väl det här kontrollbehovet han hade. Han på något sätt skulle visa sig hela tiden. Som man uppfattat så här efter. Att just då gjorde jag inte det. Jag vet, hon stod här ute på trappan. Hon stod och rökte här ute på trappan. Och jag kommer inte ihåg vad min fru hon pratade med. Eller så att säga. Jag är inte sagt, vad fan gör han här? Vad har han här att göra? Så hon var rätt irriterad på honom. Så det, relationen var inte så där jättebra då.
På natten till den 3 december hörs en kraftig smäll i hyreshuset där Ingrid bor. Hennes lilla flicka på 4 sover hos sin farmor och farfar den här natten, men hennes 14-åriga dotter vaknar och upptäcker att det brinner i lägenheten. Hon hör Ingrid ropa på andra sidan halldörren. Hon springer upp till sin granne för att få hjälp och ringa 112. Polisens utredare berättar.
Räddningstjänsten kommer dit och en rökdykare går in och jag tror att det är 11 minuter från larm till effekt på plats. Så anträffar man ju Ingrid då i den här situationen och hon är avliden och illa bränd.
Telefonen ringer på natten och en polis som frågar efter mig med personnummer och alltihopa och sen så berättar de att det har varit en brand i min systers lägenhet och att mina föräldrar var där på plats och att jag behövde komma dit och så åkte jag dit där och när jag kommer dit där så var det poliser och så berättar de att mina föräldrar hade tagit sig till blivit så skjutsade till sjukhuset och så åkte jag dit där sen och så fick jag reda på riktigt vad som hade hänt.
Det är från början tydligt att branden varit anlagd Man tror nu att Ingrid låg i sin säng när det började brinna och att hon sen försökt ta sig ut. Ett scenario som ska komma att omprövas långt senare. Polisen gör förhör med grannar och med Ingrids släkt och vänner. Mycket talar för att Anders är inblandad. Ett vittne har sett Anders i området tidigare på kvällen.
Finns det ju iakttagelser från andra som har mött Anders i ett väldigt nära i det här området där Ingrid bodde. Att han var berusad vid det här tillfället och att han gav uttryck för att han hade varit på någon julfest.
Från Ingrids lägenhet har det hörts bråk på kvällen.
Man har hört en man och en kvinna och rösten är Ingrids och mansrösten då. Inte orimligt att det skulle kunna vara Anders då.
Anders grips och häktas, men utredningen kommer inte vidare och strax före jul släpps han igen. Det görs aldrig någon utökad obduktion av kroppen. Rättsläkaren har flera obduktioner att göra och Ingrid-fallet prioriteras ner. Man vet alltså inte om Ingrid hade några andra skador som inte orsakats av branden, till exempel från slag. Det blir begravning.
Alltså man blev man nästan chockad hur jäkla mycket folk där kom dit till den här begravningen. Det var så mycket mer människor än vad jag hade trott skulle komma. Så att det är arbetskamrater och kompisar och vänner och allt möjligt, grannar. Så att det var ju proppfullt. Jag till och med för mig att vi fick byta lokal. Alltså Ingrid, min syster var omtyckt, det var hon ju, det förstod man ju sen. Men... Så att, nej, det var stort och jobbigt.
Ingrids äldsta dotter får nu flytta till Torsten och hans familj. Men den yngsta flickan, som bara är 4 år, flyttar till sin pappa Anders.
Ja, sen börjar kaoset. För att den lilla flickan ju blev ju omhändertagen av honom och hans föräldrar. Och sen sökte min mamma hålla kontakten med henne ju. Och det gick en tid ju. Men sen så till slut så blev det så att när min mamma prövade att ringa dit så hade de bytt telefonnummer. Så min mamma och pappa hade aldrig kontakt med den här flickan sen efter det. Aldrig. Inte en enda gång.
Så småningom läggs utredningen om Ingrids död ner. Åren går. Anders försöker träffa nya kvinnor. Han skaffar konton på olika nätdatingsajter och träffar flera olika kvinnor. I början är allt bra. Anders är trevlig och charmig. Men snart blir han allt mer krävande och kontrollerande. Natten till den 2 april 2012 vaknar en kvinna i Borås av att det brinner i hennes lägenhet. Någon har hällt in bensin genom hennes brevlåda och tänt på. Hon får hjälp att fly ut ur lägenheten via en brandstege. Några månader senare försöker någon tända på ett liknande sätt hos en kvinna utanför Göteborg. Kvinnorna har en sak gemensamt. De har nyligen gjort slut med Anders. Senare samma år blir Kalla fallgruppen i Malmö kontaktade av polisen i Västra Götaland. De behöver hjälp med utredningen där Anders nu är misstänkt. De tror att han försökt tända eld på de två kvinnornas lägenheter. Men utredarna har svårt att hitta bevis. Kalla fallgruppen tar över utredningen.
Ibland mäktar man inte med att kanske gå igenom allting som man tror. Men det kunde vi ju göra då eftersom vi hade den sån resurs som jobbade väldigt hårt med att kartlägga hans framfart på nätet och i olika chattar och olika forum och så.
De analyserar all kommunikation som hittats i Anders dator. Han har installerat ett spionprogram på kvinnornas datorer. Ett spionprogram som också loggar all hans egen aktivitet.
Och det som inte var klarlagt för honom, det var ju att det här programmet också hade lagt sig i hans egen miljö, en datamiljö. Och då fanns det väldigt mycket i där som vi kunde få nytta av.
Där hittar de också bevis för att han har lurat till sig pengar som hans yngsta dotter fått i försäkringsutbetalning efter Ingrid. Utredarna kan nu pussla ihop de två olika kvinnornas berättelse med den tekniska bevisningen. Den här tekniska bevisningen binder Anders så pass att han kan dömas till 8 års fängelse för mordbrand, försök till mordbrand och flera fall av bedrägerier.
För det första så finns det stora likheter mellan de båda händelserna och att de båda har haft en relation med Anders som båda avslutat bara några dagar innan de drabbas av händelserna, va?
Tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
Och sättet för att anlägga den här elden är också identiskt. Och den gemensamma nämnaren för de här brotten då, det är att de utsatta personerna har varit kvinnor som Anders träffat och haft en relation med. När man då får den här domen om vad det gäller mordbrand och försök till mordbrand etc. Då sparkar man liv i den här tidigare utredningen från 1998. Mm. Och det är typiskt på det här med modus operandi, eller man tittar på händelserna i sig, va? Så att det är helt klart en fällande dom, men det är ju triggen till att man tar upp det här ärendet igen, va?
För tillvägagångssättet, Anders modus operandi, hur han har betett sig och agerat i brandattentaten mot de två kvinnorna i Västsverige, liknar till stor del hur han agerade mot Ingrid redan 1998. Kalla fallgruppen börjar jobba med Ingrid-ärendet på nytt. De pratar med tidigare förhörda vittnen och personer som tidigare aldrig berättat vad de sett för polisen. Bland annat en pojke som då var i 10-årsåldern.
Och det han beskriver, det är ju att han ser Ingrid, för han vet ju vem hon är, och också en man som han beskriver också med väl liknande utseende som Anders då hade. Han ser att de bråkar och han ser att det liksom börjar brinna, och han ser olika saker där som om man bara skulle bedöma, de är ju osannolikt att man skulle kunna se att de bråkade och sen att det brinner. Men om man står där under en längre tid så kanske man kan ha uppfattat alla de här händelserna. Och det var väl de som blev också energin till att titta på det här eventuella liksom förloppet en gång till. Och det var väl tack vare den här lilla killens uppgifter, fast i vuxen ålder, som gjorde att vi började granska och se, kan vi hitta stöd för det han berättar.
Baserat på det här vittnets berättelse och de skador som kroppen hade och som i praktiken omöjliggjorde att branden skulle ha startat när Ingrid låg i sängen, det som polisen trodde 98, jobbar man nu fram ett nytt scenario.
Och då skulle man väl kunna tänka sig då, eftersom det har varit ett tidigare bråk som har hörts i fastigheten, då är det inte orimligt att tro att Anders har kommit tillbaka. Och då har man kanske fortsatt att bråka och som har resulterat i att Ingrid kanske har fått något våld mot sig som gör att hon ramlar på golvet eller faller på golvet medvetslös eller någonting sådant. Och i den situationen hon finns där, så är det då som den här brandfarliga vätskan hälls ut. Och då omfattar det även att hamna på Ingrids kropp i vissa delar. Och då är det ju ett annat otäckare scenario som man ser framför sig, att man tänder på och lämnar lägenheten, och så vaknar Ingrid av att hon brinner. Och det är ju en förskräcklig tanke att ta in.
Och det här säger också någonting om gärningsmannen.
Kanske också att man vill tillfoga skada. Det är ju hemskt att förstå att det här är kanske det absolut troligaste scenariot.
Polisen gör också nya analyser av tekniskt material. Man hittar fingeravtryck från Anders i Ingrids dagbok. En dagbok som polisen hade bevarat i beslag. Och även låskolven från Ingrids dörr fanns kvar i beslag. Den undersöker man också på nytt. Det leder till att man inte kan se att någon annan person än någon med nyckel till lägenheten kan ha utfört mordet och mordbranden. Det eftersom det finns vittnesmål om att dörren var låst när branden startade. En dag ringer polisen upp ett av vittnena som var granne med Ingrid 1998 och får då en helt ny uppgift.
Så kommer det också fram att han kommer ut efter att ha väckt, knackat på alla i trappuppgångar för att få liksom, folk att fatta att det här är ut. Och sen så han tog det lugnt och ställde sig och betraktade det här, och då såg han att Anders kom förbi och gick utanför när det precis liksom hände.
Och det är första gången man får en placering av Anders på platsen efter branden, nära anslutning.
Mm, absolut.
Sveriges Radio. Vi börjar med att berätta att en man har gripits i Malmö misstänkt för ett mord på Docentgatan som ägde rum för 16 år sedan. 1998 ska en 38-årig kvinna dött i en lägenhetsbrand som visat sig vara anlagd. Den gripne mannen misstänks också för två fall av försök till mordbrand långt senare. Ett fall i Hisingsbacka och ett i Borås. De här försöken ska inträffa.
När Anders nu placerats på platsen, strax efter att branden startat, finns det tillräckligt för att väcka åtal. Men tingsrätten anser inte att bevisningen håller.
Och grunderna för den här frikännande domen, det är allt väsentligt att det inte finns någon teknisk bevisning eller vittnesuppgifter som direkt kopplar Anders till det här brottet, och framförallt så säger man att alternativa gärningsmän inte kunde uteslutas, va? Och man nämner också att hans tidigare domar när han fick 8 års fängelse, va, är naturligtvis en besvärande omständighet för honom, va?
Men hovrätten gör en helt annan värdering av bevisningen. Anders döms till livstidsfängelse för mordet på Ingrid. Efter att Anders dömts får Torsten och hans familj på nytt kontakt med Ingrids yngsta dotter.
Min mamma skrev ett dagbok ju, under flera år. Och det var till den yngsta flickan. Den var ämnad för henne. Så att den hade vi sen, och sen när vi kontakt med henne så fick hon dagboken och så fick hon läsa hur våran familj upplevde det. Så ja, för att det blev inpräntat i hennes huvud att hennes mamma hade gått bort till sängrökning. Det var vad hon trodde hela tiden. Det var vad hon hade fått reda på. Så fick reda på sanningen från våran sida i alla fall. Inte vad hon har blivit itutad innan. Det känns rätt så skönt.
Du har hört brottsutredarna med mig, Sigrid Edsenius, och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström. Slutmixen gjordes av Eskil Lövström, och producerade gjorde Rasmus Björe och Steffen Renklint. Fler avsnitt av Brottsutredarna hittar du i appen Sveriges Radio.